I drømmen trådte han frem for mig. Det blonde, bølgende hår, trutmunden, de smalle øjne. Han var drengen, der sagde om kejseren, at han ikke havde noget tøj på. Han var min hævn over svig og svigt, og han hed Donald Trump.
Thank you very much. Wow.
Jeg vågner våd af sved og skræk over mine mest dunkle fantasiers overbevisende styrke.
So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Uff, hva, altså, er du redd for at du egentlig en Trump-supporter? Er det det? Var det det, tror du, eller?
Ja, altså, i min drøm var jeg begejstret, og den begejstring er jo afsindig skræmmende for mig. Altså, min underbevidsthed har tydeligvis, hvad hedder det, noget at sige i forhold til Trump, kan man sige. Men jeg har jo tidligere haft drømme. Jeg har haft en selv seksuel drøm om Rasmus Paludan.
Oj da.
Ja.
Jeg vet ikke hvad vi skal sige om det da også. Men nej, hvordan tolker du dette også, denne drømmen til Hassan?
Någonstans kan jag känna igen mig själv fast för 8 år sedan. Alltså när Donald Trump vann då så kände jag en liten skadeglädje på något sätt åt alla de här, som jag menade då, marknadsliberalerna, godhetsvänsen, alla de där som tyckte att de hade hegemoni.
Mm.
Och så trodde jag att de skulle fatta att det är liksom det här samhället vi lever i som föder den här sortens populism. Men det var ju ingen som förstod det då. Den här gången måste jag säga, jag är överraskad. Jag trodde inte att han skulle vinna en gång till. Och jag tycker att det är grusamt. Det tyckte jag för 8 år sedan också. Men nu känner jag en nästan panik över att inte världen någonsin kan fatta ett bra beslut på något vis.
Eller att folk kan lära. Det
eller att folk kan lära sig. Samtidigt så alltså, tänker jag...
Vi bor ju inte
där. Alltså,
nej, men det är nettopp det jag egentligen siktar till också var din skadefrohet, eller vad det heter, för 8 år sedan. Och då Biden gick ut nå och kallade väljarna av Trump för söppel. Så tänker jag, har där inte lärt någon världens ting? Är det ingen som har lärt någonting som helst?
Nej, men jag tänker också att identitetspolitiken har ju inte heller förstått någonting. Siffrorna som kom nu här är ju att det är kvinnor som har svikit Kamala Harris.
Mm.
Alltså det är inte så att man röstar på henne bara för att man är minoritet eller svart eller kvinna eller whatever. Utan än en gång så avgörs ett val av ekonomin.
Mm.
Och det är ju det här som vi inte förstår mellan valen, utan då pratar vi om allt annat. Och sen så är det ändå plånboken som avgör när vi går och röstar, visar det sig igen.
Mm.
Så blir vi alldeles förvånade av idag. Så här.
Ja, och det är ju, vi talade ju om i sista uge att den amerikanska ekonomi går godt, ikke? Eller min påstand var, at den ikke går godt, og din også var, at den går godt. Altså, og det er jo også det, Biden har insisteret på over de seneste måneder, ikke? Vi har en fantastisk amerikansk økonomi, en økonomi i vækst, ikke? Meget lav arbejdsløshed og så videre, ikke? Men samtidig så er priserne i supermarkeder steget ekstremt, ikke? Altså renterne er gået op, husleje, boligpriser er steget, ikke? Børnepasning for et barn kostede sidste år 7.000-5.000 kroner, ikke? Benzin, biler, forsikringer, det hele er steget i pris, ikke? Og 4 ud af 10 amerikanere frygter ikke at kunne betale deres regning næste måned.
Ja. Det er alldeles sant, og jeg tænkte på, hvad jeg uttrykte mig klumpigt forra gången. USA's økonomi går bra, men vanligt folk har inte fått det bättre. Och det var vi överens om, Hassan. Ja, ja. Och de har ju rösträtt. Mm. Det är ju det. Att de har ju stämmerätt. De har ju möjlighet faktiskt att lägga sin röst på sin stämma på någon som de tror ska hjälpa dem. Och jag tror ju inte att Donald Trump kan lösa det här problemet för vanligt folk heller. Men, och det är det som är så hopplöst.
Alltså, jeg har tenkt mye på hva er det som gjør at man kan velge en menneske som åpenbart lyver, som altså står tiltalt for en rekke saker, som har gjort både det ene og det andre, og som snakker til folk som at, altså med ordelag som forskrekken, sant? Det forskrekker, og det minner om en eller annen form for fascisme, og likevel går folk og stemmer. Men så har jeg tenkt på mye på hva er det vi ser på som troverdig? Hvem er mest troverdig? Er det en Trump som er sann om sine løgner, hvis vi setter det på spissen? Eller er det demokrater som man ikke helt vet om snakker sant, eller hva de egentlig tenker på? Og det er et ganske ubehagelig tankespinn, må jeg innrømme.
Men nei, du har helt rett i det, og jeg tror at mange er lite trötta på vad man uppfattar som ett hyckleri liksom från de här som har goda värderingar, för att man kan sitta och liksom ha väldigt, väldigt mycket goda värderingar, men man kan ju i praktiken föra en politik som är rätt auktoritär, hård eller öka orättvisan och så vidare.
Men samtidigt
det där genomskådar ju folk, tänker jag.
Ja. Og det, når det begynner å snike seg inn, jeg bare lurte på om det var det som var inne i dine drømmer, jeg har sånn.
Ja, altså, ja. Det er jo ikke til å si, altså, men altså, som I var inne på, ikke, så har kvinner ikke stemt på en kvinne, de sorte har ikke stemt på en sort. Nej. Der er gået flest republikanske stemmer nogensinde til Trump, ikke? Det man gentager igen og igen, er den autentiske kommunikation. Man har ikke en lang række af celebrities, man kører frem, Taylor Swift og Beyoncé, som jo ikke har nogen relation til de stigende benzinpriser eller børnehaveomkostninger. Altså, han er en dømt forbryder, ikke? En reality-stjerne, og samtidig så har han den mest mangfoldige vælgerskare, ikke? Latinoerne har stemt på ham, ikke? Som er blevet forhånet, ikke, under den her valgkamp. Ikke? Og op imod det, der står lige præcis det, som er kernen i dit spørgsmål, Hilde, ikke? De arrogante demokrater, kultureliten, ikke? Som foregiver at være gode mennesker, ikke? Som tildeler hinanden fredspriser, samtidig med, at de fører flest krige i verden nogensinde. Ikke?
Men hvad jeg tænker, i Sverige så prater vi ganske mye om det, jeg gissar at ni også gør, att det har i ett års tid babblats om att det är så jämnt mellan kandidaterna. Det kommer att skilja ingenting och det här kommer att ta så lång tid att räkna och det kommer att vara så mycket advokater inblandade och så vidare. Sen så tar han stor slam.
Ja.
Han krossar, it's all over the place. Jag känner mig djupt lurad av mitt eget skrå eller journalistkollektivet på något sätt, eller de här opinionsinstituten. Hur kan det bli så fel igen? Liksom?
Ja, och inte kun Trump, också kongressen. Alltså,
ja.
Bägge kammer.
Ja.
Alltså.
Totalt. Men det som är ubehagligt är att detta är en revolution. Og revolusjon drevet fram, ja, du kan si av arbeiderklasse, av folk som føler seg lurt, eller av rike som ikke ønsker å betale mer skatt. Eller, altså, det er en revolusjon. Det store ubehaget er at den revolusjonen også er drevet fram av Elon Musk, eller en Peter Thiel som står bak J.D. Vance. Altså personligheter som har en syn på livet og en syn på fremtiden, som jeg blir ganske livredd av. Og den dobbeltheten der, synes jeg, er så det, der, det ligger jeg våken av nå. Tillegg til selvfølgelig veldig mange andre ting.
Ja. Det, det er nok det mest forvirrende i det, der foregår lige nu. Ikke? Altså, den her, hvordan skal den her konservative arbejderisme ligesom udspille sig, når man har figurer som Elon Musk indover, ikke? Mm. Altså, fordi samtidig med, at man jo... altså, Vance har jo sammen med den yderste venstrefløj i USA talt for en mindsteløn, ikke? Mm. Han har talt for indgreb mod finansverden og de meget høje direktørlønninger, ja. Ikke? Og nu har man så en alliance med Elon Musk, som vi jo ved netop ønsker meget, meget høje direktørlønninger, ikke? Ja. Til sig selv. Altså, og som er imod fagforeninger.
Ja, ikke? Og kollektivaftal. Og
kollektivaftaler, samtidig med, at man så har et ønske om at styrke arbejderklassen. Mm. Det er jo et kompleks. Altså,
det er veldig komplekst, og ikke minst kompleks bliver det jo, når de progressivas flaggskepp Washington Post ägs av Jeff Bezos, som är världens rikaste man, som inte heller vill ha fackföreningsrörelser på sina arbetsplatser. Så komplext, det är bara förnamnet.
Ja, och så har vi inte en gång nämnt Ukraina eller vad det måtte vara som sker med Europa eller tolvmurar eller alltså, it's gonna be a bumpy ride. Men samtidigt in i mig så känner jag också att jag, alltså alla de konservativa stämmorna eller vad det måtte vara, Asle Tøyene i Norge nå, som mener dette er gode ting. Altså, jeg har jo et ørlite håp om at noen av de har rett. Men, for ellers så kan det bli ganske mørkt.
Ja, og det håp har jeg også, ikke? Og når jeg tænker på, om det ligesom er gået i den rigtige retning med den styreform, vi har eksisteret under de sidste mange, mange år, ikke? Altså med de gode demokrater ved magten, ikke? Så må jeg jo sige, altså det kan jo stort set ikke gå værre. Altså, det er jo en katastrofe, altså sådan som verden udvikler sig, ikke? Og hvad er det, der skal til for, at det forandrer sig? Det kan vel ikke være en fastholdelse af det, der ikke fungerer? Mm. Altså.
Nej, men jeg tænker også, om vi tager i Sverige då, til eksempel, så Socialdemokraterna i opposition, de kritiserer, precis som Kamala Harris, så kritiserer Magdalena Andersson tidepartierna, regeringen og Sverigedemokraterna for fascism. Men precis som med Kamala Harris, så fort Socialdemokraterna får en fråga om en konkret reform som skulle gynna folkflertalet, så mumlar man, precis som Kamala Harris. Och jag tror att de kommer förlora nästa val, trots att de ligger bra till opinionen nu, därför att det är så lika.
Svar.
Nej, de har inga svar. Det är så lika det som har skett i USA.
Ja, og hvis ikke nå venstresiden forstår at man må ha en ordentlig fortelling som folk tror på, og ikke bare moralisere over hva folk bør føle, så tenker jeg at da kan man skylde seg selv.
Virkelig, ja, ja. Og som i Sverige tar over samme politik som man tycker er forfærlig og kaller for fascism, tar man i själva verket over. Det er virkelig komplicerat for väljare at forstå.
Men der er en mulighed der for Norden også. Jeg så en oversigt over, hvem som ville have stemt på Harris, og hvem som ville have stemt på Trump i Europa, fra Ipsos. Altså målt i hele Europa minst to gange før valget. Hele Norden, og særlig Danmark, så var det 95% ville have stemt på Harris. 90% i Sverige og Finland, og 84% tror jeg i Norge. Og her burde vi lage en mulighed for alle, som vil tænke nogle nye tanker, som dæmmer op mod den højre populismen, som vi også ser i store dele af Europa. Det var helt åbenbart. 22% i Rusland ville stemme på Harris, for eksempel. Og Balkan og hele Østeuropa, alt om centrale Europa, Ungarn, alt lå i Trump-land.
Ja, der er så meget at sige om det her, ikke? Men altså, men jeg synes, det er så vigtigt at påpege over for venstrefløjen i Europa og i Norden, at der er altså et stykke arbejde, man skal gøre, hvis man skal undgå inden som demokraterne i USA og ikke længere repræsentere arbejderne overhovedet, ikke? Men når du siger det, du siger nu, Hilde, ikke, så kommer jeg til at tænke på Danmark i den sammenhæng. Ikke? Og spørgsmålet er, om danskerne ville have stemt på Harris af ideologiske eller følelsesmæssige årsager, eller om det i virkeligheden også handler om økonomi. Mm. Ikke? Fordi vi kan jo tydeligt se i de danske medier lige nu, at fokus er ikke på abortrettigheder i USA. Fokus er på dansk økonomi nu, hvor Trump overtager. Ja. Så det vil sige, danskerne er faktisk ikke mere idealistiske, når det kommer til stykket. Vores fokus er også på økonomi. Der bliver talt om Vestas-aktien, altså vindmøllegiganten Vestas-aktie, som er faldet, fordi Trump ikke er til grøn omstilling. Ikke? Mm. Der bliver talt om den her Trump-told, altså toldmuren, som bliver indført, og så videre.
Ikke? Novo Nordisk sjunker som en sten.
Nej, Novo Nordisk er faktisk som det eneste selskab stillet.
Kolla siffrorna i dag.
Nå, i dag, okay. I går steg den med
7%. Ja, ja. I dag så funker den.
Okay.
Og for ikke snakke om den norske kronen, som også nå blir knyttet.
Men det er jo den norske krone, det er også interessant, fordi Trump vil jo de her snylter valutaer til livs.
Ja, han vil da.
Ja, de her mistelten-valutaer, som ligesom bare... det kan jo komme til at ramme Norge. Og så kan det være, at Norge ligesom skal hoppe ind i EU og få euroen.
Det kan være det.
Så måske bliver Trump din frelser også, Hilde, så du kan tillade dig at drømme om ham om natten, fordi han...
Jeg kan fortælle dig, Hassan, at her om natten så drømte jeg at jeg så mig selv dø. Så det kan jo være et far.
Ja, men måske...
Det var et eksperiment.
Ja, måske er det bare et symbol for den gamle norske krone, der skal dø, ikke? Og nu blive til en euro.
Ja, det er muligt.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Danskene har nylig fått første del av en maktutredning presentert av professor Mikael Bang-Petersen, som står i spissen for den nye maktutredningen. Og i journalisten så stiller han spørsmål om politikere som halser etter er mer påvirkelige overfor særinteresser som serverer det analyse- og tenkearbeidet som politikerne selv føler de mangler tid og ressurser til å foreta. Med andre ord, vi lever i lobbyismens tidsalder. Mm. Det er denne maktutredningens første konklusion.
Ja.
Ja.
Jeg synes, altså, det er et fantastisk projekt. Jeg elsker det her, ikke? Og jeg skal bruge tid på at læse det i detaljer, hvilket jeg ikke har haft mulighed for endnu. Men altså, jeg er begejstret over, at man har det her redskab, altså en magtudredning, som bliver udført som et kæmpestort forskningsprojekt, igangsat af Folketinget, ikke? Med det formål at analysere folkestyrets situation. Mm. Ikke? Wow. Der er gået 20 år siden sidst, og den mest markante hovedkonklusion, synes jeg, er, at man for 20 år siden sagde, at det danske folkestyre overordnet set var i en fin tilstand. Det siger man ikke længere.
Mm.
Man siger, at folkestyret er svækket, fordi Folketinget er kommet til at stå sværere over for regeringen. Mm. Og det er jo netop på grund af de årsager, du opsummerer, Hilda, at der er kommet så mange andre aktører ind på arenaen, og disse aktører har enorme ressourcer.
Mm. Ja. I Sverige så havde vi en magtutredning, som sattes i gang også av riksdagen då, for 40 år sedan, 1985. Det är så länge sedan. Mm. Men det var en fantastisk utredning. Då några av Sveriges absolut bästa forskare undersökte mediernas makt, klassamhället, ekonomins makt och allt det där. Allt som skulle undersökas. Men det är alltså 40 år sedan. Jag blir så imponerad av Danmark. Jag blir glad glad, men jag tycker också att det är någonstans modigt att göra en maktundersökning. Det är bara demokratier som man faktiskt kan undersöka vem som bestämmer. Mm. I diktatur gör man det aldrig. Men det är också modigt därför att man måste ju få ett resultat. Och det resultatet förpliktigar ju. Alltså ska maktförhållandena vara så här eller ska vi göra någonting åt det? Och det ska ni undersöka nu i Danmark. Mm. Det borde vi göra i Sverige också. När hade ni en utredning i Norge senast, maktutredning?
Vi har varit i sån ett par år efter Danmark hela tiden, så det betyder okay. egentligen hvis vi följer kurven så borde vi sätta igång en ny en ganska snart. Yeah. För vi hade för cirka 20 år sedan också i Norge. Och noe av det som har kommit till i ettertid är ju självklart digital påverkning i tillägg. Men lobbyverksamhet, det jeg ikke forstår, er hvorfor man for eksempel ikke skal kunne føre register over alle som besøker politikere. Og det stemmer Høyre og Arbeiderpartiet ned hver gang. Og selv kommunikasjonsforeningen synes at det er en helt grei idé å gjøre, at man gjør dette. Og særlig nå, vi har jo snakket om påvirkning og det som vi i Norge kaller for tilkarringsøkonomi. Altså det betyr at når regjeringen sier vi skal satse på, vi skal bygge havmøller, havvindmøller, eller vi skal lage batterifabrikker, eller vi skal nå er dette vi skal satse på, så er det altså honningkrukker på milliarder av kroner som legges rett foran en rekke påvirkningskanaler til å tilkarre seg det som måtte være av statlige midler til å gå i gang. Og vi vet ikke hvem som snakker med hvem.
Mm.
Vi kan gå inn, tror jeg, og finne ut, altså det finnes noen, men det finnes ikke noe systematisk registrering.
Det er skandaløst, faktisk. I Sverige har vi också det här systemet att man så snart man lämnar politiken så kan man redan nästa dag så kan man, i stort sett i alla fall, gå in i en företagsstyrelse eller bli lobbyist eller sådana saker.
Mm.
Men vad jag tänker på de här 40 åren som har gått i Sverige, vad har hänt? Liksom? Vad skulle en ny maktutredning komma fram till? Och det skulle vara konstigt om man inte kommer fram till att demokratin har blivit mycket svagare och marknadsekonomin mycket starkare och att det hänger ihop, tänker jag. Men också att kvinnorna har avancerat på ett sätt som man inte trodde för 40 år sedan. Det är också en maktförskjutning mellan könen som jag tror man skulle hitta.
Vad tror du? Jeg synes, jo, helt sikkert, absolut meget interessant. Jeg synes, jeg læste et norsk indlæg, ikke, som insisterer på, at man i Norge skal have den her nye magt, den her opdaterede magtudredning, ikke, som ligesom nævner nogle af de faktorer i samfundet, som ikke handler om kapital eller om hvem, der går til møde med parlamentarikere, men som for eksempel er aktivisme og woke og canceleringen, ikke?
Mm.
Som påvirkninger i forhold til altså, hvad hedder det, påvirkning. Mm. Ikke? Og der mener man, at disse fænomener alene er argument nok til at få gennemført en ny magtudredning. Hvem bliver hørt, og hvem og hvad er fremdeles uhørt? Ikke?
Det du viste til der er Kjersti Løken Stavrum, som har skrevet boken Uhørt, angsten for det frie ord, som hadde en kronikk i Aftenposten, der hun siterer den forrige leder av maktutredningen i Norge, Øyvind Østerud. Han skrev i 2022 i et minnetidsskrift, arven etter Skjervheim, der han mener at ny maktutredning neppe ville overleve dagens kultur, kriger og debattklimaaktivisme, fordi grupper ville komme ut og sagt at de skulle være representert, og arbeidet ville blitt undergravd av krav av denne representasjonen, skrev han. Og så har Kjersti Løken Stavrum tatt dette inn i en bok, Angsten, altså Uhørt, angsten for det frie ord, og Kjersti leder ytringsfrihetskommisjonen og så på hvordan den type press også liksom ble lagt inn i ytringsfrihetskommisjonen. Og hva på en måte også den digitale aktivismen har gjort på godt og på kanskje også vondt. Mm. Men at det åpenbart har en maktfaktor i seg, er det jo ingen tvil om.
Hiss og diss.
Vi har kommet til hiss og diss. Hva er det dere vil hisse og disse? Det betyr altså det svenske hiss og diss. Det man liker og det man ikke har likt i en uke. Og så?
Jag vill hissa en bok som jag faktiskt visar för Hilda och Hassan här nu, men ni radiolyssnare kan ju inte se. Men det är något av det bästa jag har läst. Ask och Emblas barn av Neil Price. Det är en av världens främsta forskare kring vikingasamhället. Och han är verksam i Uppsala, och den här boken har varit översatt i 22 språk. Kommer äntligen först nu på svenska.
Yeah.
Och det är helt mindblowing att läsa på ett helt nytt sätt om vikingatiden. Alltså vi i Skandinavien från 500-talet fram till ungefär 1000-talet. Mm. Veckans diss går till Tesla. Som den här strejken som vi har i Sverige för kollektivavtalen fortsätter ju snart ett år, tror jag. Och nu visar det sig att Tesla, som har sagt att de tecknar aldrig kollektivavtal, de har tecknat 3 kollektivavtal i Frankrike. Så att de ljuger dessutom. Utöver allt annat så, utöver att de är giriga, så ljuger de också. Hassan?
Jo, altså min uges his går til Øystein Carlsens serie So Long Marianne, som kredser omkring norske Marianne og hendes forhold til Leonard Cohen over en periode på 10 år. Øystein Carlsen var jo ham, som lavede Exit, og nu har han så lavet den her serie i 8 afsnit, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende, og som også ligesom cirkler omkring, hvordan det har været at bo på den der græske ø Hydra i den hippie-tid, ikke? Også for børnene, altså især Mariannes søn Axel, som vi jo ved fra dokumentarfilm og så videre, lever i en etværelses lejlighed på en psykiatrisk institution uden for Oslo, fordi han måske angiveligt blev fucked af den der vanvittige hippie-tid. Min uges dis går til IKEA, fordi IKEA har åbnet en separat IKEA-restaurant i London, men vælger ikke at åbne sådan en restaurant i København. Og det er jeg meget, meget skuffet over.
Hvad er det, du vil æte der?
Ej, jeg elsker jo frikadellerne ude i IKEA. Jeg er bare irriteret over, at de bliver kaldt kjøtbuller. Altså, de skal jo bare hedde frikadeller, men jeg elsker dem. Altså.
Okay. Hilde da?
Min hiss går til Nordisk Råd, som vil nå pause gruveplanene til havs, som Norge har lagt frem. Norge har ønsket å utrede rett og slett gruver på havbunnen. Samtidig som vi har for eksempel store felt av sjeldne mineraler inne på land, Fensfeltet, som jeg tenker, hvorfor begynner man ikke der, i stedet for å begynne med noe som er helt åpenbart en stor belastning av en skjør havbunn. Men nå har det altså Nordisk Råd sagt stopp, en halv Norge. Det synes jeg er bra. Men det går rett og slett til dette. I 55 år har Alternativ Jul åpnet dørene for de som ikke har noen å feire jul med. Det betyr altså bostedsløse, rusavhengige, andre ensomme mennesker. Men i fjor så ble altså denne feiringen holdt for siste gang i Folkets Hus i Oslo.
Mm.
Og Alternativ Jul har prøvd å finne ny plass. Så kommer begrunnelsen for hvorfor man ikke kan feire jul i Folkets Hus i år heller. Bakgrunnen er at det endrer myndighetskrav, altså bestemmelser rundt helse, miljø og sikkerhet, og kraver rundt serveringsbevilgning, som gjør at man må stoppe dette. Nei. Og det, jeg kjenner den type beskjed, da blir jeg min indre trumpist, må jeg innrømme. Altså, virkelig.
Da legger staten si litt for mye.
Når staten kommer inn og skal regulere sånn at fattige og rusavhengige ikke får feire sin jul. Skam, skam, skam.
Ja.
Hilde, det er jo efterhånden en del Trump-moments, du har haft.
Ja, jeg har mange Trump-moments, jeg vil bare ikke ha Trump. Altså. Og heller ikke Elon Musk, for å si det sånn.
Hiss. Og diss.
problemstilling vi snakket om i stad, hvem har makt og hvordan påvirke, og ikke minst i identitetspolitisk tid, den falt også ned som en sten fra himmelen i fanget på Lars Tregård i Sverige. Han skulle lede arbeid med å grave frem en kulturkanon, men han havna i en shitstorm. Og hva skjedde her også?
Ja, vi har ju pratat om det i våran podd här att Sverige nu ska få en kulturkanon och hur ska den se ut och vem ska leda det där? Och då föll uppdraget hamnade på Lars Tregård som är historiker. Och han har nu hamnat in shitshow. Det är enkla skälet att han säger att den här kulturkanon går inte ut på att minoriteter ska kunna tränga sig in. Det är inte så att bara för att man kommer från Tornedalen eller så ska man räkna med att få bli representerad. De som gillar bandy och sånt där, de har inte en gratis biljett.
Jag har aldrig varit med om ett sånt här möte faktiskt under mina år när jag har jobbat med frågor kopplade till nationella minoriteter. Det var rent kränkande och ja, ett fortsatt förtryck.
Här hörde vi alltså ifrån Sveriges Radio att Annette Kokkoinen, som är vice ordförande för Tornedalingenes riksförbund, kritiserar kraftigt Lars Tregård för hans uttalelser.
Då blir naturligtvis reaktionerna att han är väldigt auktoritär och väldigt vit och väldigt gammelsvensk och allt vad det är för någonting som man säger och någon har hoppat av. Och sådär, ja. Det är ju svårt att göra utredningar eller sätta ihop en, i det här fallet en kanon som är också ett slags utredning. När det finns krav på representation hela tiden och om man inte vill tillgodose det då så blir man tillskriven allt möjligt. Ska Sverige ha en bred eller en smal kanon till exempel? Han vill ha en bred kanon och då borde väl i och för sig representationen gå in där då kan man ju tycka.
Men, och det sa han väl egentligen
också? Det sa han ju också, det sa han absolut.
Det var ju inte så att han sa att han inte ville ha någon ifrån Tornedalen in i den kulturkanon.
Nej, jag skulle gärna vilja vara en fluga på väggen och plott.
Kan du förklara vad Tornedalen
är? Ja, det var det jag skulle ta sig. Ja.
Det är långt norr i Sverige där det bor nästan bara finsktalande. Säkert många som lyssnar på oss, hoppas jag.
Och med mycket god litteratur kan den också se.
Det kan man verkligen säga. Alltså fantastiskt mycket viktigt där uppifrån. Och mycket samisk kultur. Men han har varit släng i sina uttalanden, men likväl så finns det ju någonting här som är ändå intressant att diskutera. Ska en kanon vara en lista över en representation liksom över Sverige, eller ska den ha någon annan form av kvaliteter?
Det är ju intressant när man tar ett fenomen som är så konservativt och reaktionärt i sin natur som en kanon och så försöker göra det progressivt och inkluderande, mångfaldigt och sånt. Det är liksom om att det kolliderar, för hvis man önskar att det ska vara bredt och vad heter det, favnen över för allt, vilken värdi vill det så ha som kulturkanon? Alltså det är väl, alltså det må ju i sin struktur vara bagudskuende, det må det ju vara. Och vad önskar man så att det bagudskuende bildet ska innehålla?
Och så spörs det om man tänker kanon som kvalitet, det bästa kvaliteten för exempel.
Jaha.
Eller om man tänker på det som har haft mest genomslag, har betytt någonting och så vidare.
Väldigt svårt.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
Vem bestämmer för exempel vem som är ordentlig same? Same nok? För det...
Vad hemskt det där låt.
Ja, men det spörsmålet blev satt på spissen den uken då NRK presenterade granskning av politikern Sandra Bork, som är tidigare minister som måtte gå av i denna stora plagiatskandalen i Norge där flera ministrar i Norge fallt. För är hon egentligen same nok till att stå i same mantallet? Har hon släktträ i orden? Det satte man alltså journalistisk kapacitet til å avdekke.
Er stortingsrepresentanten til Senterpartiet Sandra Borch samisk nok til å kunne stå i Sametingets valgmantal? Nei, konkluderer NRK, som har gransket henne med slektsforskere.
Her er Sandra Borch fra debatten som ble sendt denne uken.
Det er ingen tvil om at min slekt er samisk. Det er ingen tvil om at jeg føler på den kulturen, identiteten og den fornorskningen som samene har stått i.
Det er helt vildt. Altså, det er, NRK har jo gjort sig til Trump-lignende institution med det her, ikke? Altså Trump, som jo også granskede Obamas oprindelse og Kamala Harris
og Elizabeth Warren, han kaldte hende Pocahontas, som du minns.
Ja. Ja, altså nu er NRK simpelthen i gang med at lave genetisk backtracing på politikere.
Det, og det er grunnen til dette, og her handler det om makt også. Altså mandag publiserte statskanalen NRK en sak med følgende overskrift: 5 personer anklaget for å være falske samer i hermetegn. Sandra Borch var en av de. Hun er jo kjent. Selv kaller Borch det for etnisk granskning, noe NRK avviser totalt. Men bak her ligger det også et stort maktspørsmål. For hvis man kan tegne seg samemantallet og stemme på Sametinget, så er man også med å styre enorme ressurser i Finnmark. Med andre ord, de som stemmer på Sametinget med sametingsvalg, de er med på en eller annen måte å styre forvaltningen av enorme vidder, der man har i bunn, altså i grunn, mineraler, man kan tenke seg gruver, eller skal man tenke seg kun reindrift? Altså det er sånne spørsmål som river og sliter i hele landsdelen Finnmark, men også store deler av Norge der samer bor.
Men det, altså, du sätter ju fingret på en väldigt öm punkt här, därför att det är ju inte ointressant vem som är same ur resurssynpunkt. Men frågan är om det är NRKs uppgift att kontrollera det här. Men jag tänker, om NRK sitter och gör en sån här undersökning, vem är same och inte same, så måste det vara för att de har fått tips inifrån själva same-communityt. För vem skulle annars tipsa om något sånt här?
Mm. Det er blitt gransket, og det er blitt kritisert tidligere. Så det er jo en sak, gammel sak som kom opp igjen da hun meldte seg inn i samemantall. Så var spørsmålet om hun oppfyllte kriterien for å stille til valg. Og hun kan komme opp med både bestemødre og alt mulig, men det sier ganske mye at man krever for eksempel at oldeforeldre skal ha snakket samisk.
Mm.
Med andre ord så er det er samemantallet er jo også i bunn og grunn et ganske problematisk sted. Mm. Fordi man krever blod på et eller annet vis, eller språk.
Mm. Det er jo vildt nok det med sproget, ikke? Når nu vi kender til historien, hvor familier jo blev tvunget til at opgive samisk som sprog. Ikke? Så det vil sige, hvis man har assimileret sig ind i majoritetskulturen, så mister man sin ret til at være samisk. Mm. Altså, det er jo vildt, ikke?
Og der har man nok en konflikt, fordi at sjøsamene, altså kystsamene, som Sandra Borch da, og hennes slekt tilhører, ble mye mer fornorsket enn samene i innlandet, og på altså reindriftssamene. Mm. Og der er det også en stor konflikt. Hvem er det som er mest same? Dette er en av de største konfliktene, tror jeg, som vil komme i 10 årene fremover, fordi at ressursene er så store.
Verkligen, men det tror jeg også.
Mm.
Det er veldig känsligt.
Mm.
Og hvem har overhuvudtaget rätt at prata om den här frågan? Har vi tre som inte har någon samisk bakgrund overhuvudtaget rätt at prata om? Det är klart at vi har. Men det är inte säkert att alla skulle tycka det. Men vi måste ju göra det, eftersom det handlar om att vi lever i samma land och ska prata om de här resurserna.
Men ja, altså det minder mig jo forbløffende meget om min tid i integrationsindustrien dengang, hvor den havde ressourcer, ikke? Fordi der var det jo også et slagsmål om magt og taletid og finansiering og så videre. Og der var også de argumenter i spil i forhold til, hvem der har mest ret til at kalde sig farvet, altså brun eller minoritetsrepræsentant, ikke? Er det den mørkeste person eller den der har haft den længste lidelseshistorie, eller hvem er det der ligesom må fortælle den historie, ikke? Men jeg kan sige, jeg kan garantere jer, at hvis der fandtes i Danmark enorme vidder med kæmpe store naturressourcer, som tilhørte dansk-pakistanere, ikke? Så vil jeg slå så meget på min pakistanske identitet, at det vil at det vil runge for jeres ører, ikke?
Jeg er på ingen måte i tvil om dette, Hassan. Det finnes ikke tvil i min sjel.
Jeg ser det framfor meg, Hassan, faktisk. Ja.
Norsken,
svensken
og dansken.
Bør en muslimsk tannlegestudent tvinges til å gå med kortarmet kittel som strider mot hennes religiøse overbevisning? Det er et spørsmål som Bergens Tidende tok opp nylig. De hadde møtt en ung kvinne som mente seg utsatt for diskriminering, som kommer til å fortsette på tannlegestudiet, men kritiserer universitetet i Bergen for å ha en dårlig kommunikasjon med henne og tvinge henne til å vise underarmene. Denne typen problemstillinger dukker opp med jevne mellomrom. Hun sier at under dialogen så ble hun fortalt at studiet kanskje ikke passer for henne. Universitetet sier at de håper ingen har uttalt noe sånt. Men hva tenker vi om problemstillingen og problemstillingene?
Men det finns väl ett skäl att man ska ha kortarmat om man är tandläkare. Det har väl med hygien att göra?
Det har med hygien att göra.
Ja, men då tycker jag att då är det en regel som jag inte skulle vilja kompromissa med som patient i alla fall. Jag struntar i vad min tandläkare tror på för Gud, men jag vill ha en adekvat behandling helt enkelt. Då tycker jag hon ska söka sig till en annan utbildning. Jag fattar inte varför universitetet var det? Säger att det här hoppas jag att vi aldrig har sagt. Varför skulle de inte säga det för?
Ja. Det är ju sådan en grundläggande debatt, ikke, om om hvornår og hvor meget minoriteter skal tilpasse majoritetskulturen eller lade sig assimilere ind i majoritetskulturen, ikke? Og det er altså hvis nu der ikke havde været det hygiejne, den hygiejnefaktor i konflikten, hvad så skulle man så mene at hun kunne protestere mod dette frit? Altså hvor sætter man ligesom grænsen, ikke? Jeg synes det i denne uge der har Jakob Ejli, en dansk debattør med muslimsk oprindelse, skrevet at han ikke tror på ideen om, at multikulturalisme kan lade sig gøre, altså at man ikke kan eksistere side om side med forskellige kollektive ideer om sammenhængskraft, ikke? At man er nødt til at have et fælles fundament, ikke? Af idealer og ønsker, ikke? Ellers så opstår der det, som han selv har deltaget i, ikke? Han levede i samfundets yderste udkant som bandekriminel og som militant islamist, ikke? Som modborger. Ikke? Og efter en lang rejse erkendte han via selvreflektioner, at han skulle ud af ekstremismen og ind i samfundets fællesskab. Og det er ifølge ham en tilpasning til normerne. Ikke?
Men alltså, jag har tyvärr inte läst den där artikeln, men vad menar han att vi måste vara överens om? För jag menar, jag tycker att vi ska vara överens om i det här fallet hur vård ska bedrivas. Där kan det inte finnas pragmatism eller sådana saker, utan här finns det regler som alla ska hålla sig till. Men han menar väl inte att vi måste vara överens om alla grundläggande värderingar?
Han säger
räcker inte med att vi ställer upp på lagstiftningen som finns och sådana saker?
Ja, men det er jo bredere end lovgivningen, ikke? Fordi han siger, at han ikke taler om forskelle, som ingen betydning har i samfundet. For eksempel at spise på gulvet frem for ved et bord, ikke? Det er hans eksempel. Det han mener, det er de forskelle, som har betydning i samfundet, Ikke? Det er der slaget står. Ikke? Mm. Og hvad hedder det? At ja, altså for eksempel, jeg går til babysvømning nu med mit yngste barn. Ikke? Der er nogle i Danmark nogle meget stramme hygiejneregler for at bade. Ikke? Der skal du tage dit badetøj af, når du står i bruseren. Du skal det må ikke ligge på gulvet foran dig, og du skal vaske dig med sæbe centrale steder på kroppen.
Oh, okay.
Ja. Mm-hmm. Og hvis bademesteren kommer ud i bruseren, og du står med badebukser på der, så skal han faktisk sige til dig, at du skal tage dine badebukser af. Ikke? Mm-hmm. Det er problematisk i forhold til mange mennesker fra minoritetsmiljøerne, fordi det gør man ikke i de kulturer, ikke? Mm. I nogle af de kulturer. Ikke? Og derfor så står mænd altså i badebukser under bruseren, hvis de har mellemøstlig eller pakistansk baggrund. Ikke? Og så får de ikke vasket sig grundigt nok ifølge de danske hygiejneregler. Ikke? Og her der er så en af de der konflikter. Hvad gør man her? Skal man assimilere sig, eller skal man have ret til at fastholde sine egne traditioner og sin egen, hvad kan man sige, blufærdighed?
Og så må man snakke sant om forventninger. Da Abid Raja sin bok, som vi har snakket om her, kom ut, som handler om blant annet om hvordan han ser utviklingen på Oslo, deler av Oslo-skolen, altså der han har møtt videregående elever som ikke ser på seg selv som norske, så er det som at debatten etterpå handler om å si at nei, men det er ikke sånn, det er ikke sånn, det er ikke sånn. Man vil ikke snakke sant. Og der har jeg et nok et Trump-moment, kan jeg bare si. For da er forskjellen sånn, snakker man usant, men har en hjerte-emoji etterpå? Eller snakker man sant og er direkte og ublu i sin kommunikasjon?
Ja. Men her har man jo et eget ansvar.
Men det handler om for eksempel homofobi i klasserommet. Det, skal man tillate det fordi det er en del av din kultur? Eller skal man si, her er det faktisk sånn at du er et land der folk kan elske den de vil?
Jo, fast alle, även om vi har en sån lagstiftning så är inte alla etniska norska eller svenska eller danskar är ju inte
nej.
Okej med en sån lagstiftning heller. Alltså, nej, men ska man bara utmärka vissa då?
Nej, men det ska man ju heller inte. Man är ju heller inte i vårt samfund är man ju inte förpliktet till att mene att homosexualitet är fantastisk. Alltså det
ska det inte gälla någon,
menar jag. Nej, men det där är det avgörande i den situation är ju hetsen man udsætter andre for. Ikke? Mm. Det er jo ikke acceptabelt, uanset hvem der så udsætter andre for den hets, er den uacceptabel.
Ja, og der bør man sige det højt.
Og der vil man i nogen sammenhæng være mere forsigtig med at gribe ind over for den hets, fordi man siger, at den er kulturelt eller religiøs betinget, og derfor skal der være plads til den hets. Ikke? Og det er der, hvor det bliver grotesk for mig. Ikke?
Vi tar en liten, øreliten sving innom terningkast. Åsa, du ga terningkast 3 til... Du ga terningkast 2.
2 ga jeg, tyvärr.
Du ga terningkast 2 til ikke terning, men 2 pluss merker i Aftonbladet til Katrine Diez, som Hassan mente var vår nye tids Tove Ditlevsen.
Ja, men Hassan och jag är inte riktigt överens om den där boken, men det var väldigt svårt för mig att sätta tärningskast, och nu pratar jag ju om den kulturredaktion som jag själv en gång var chef för, och det är lite svårt att prata, tycker jag, om en verksamhet som jag inte är ansvarig för längre, men som jag respekterar djupt. Så det är liksom lite svårt för mig att prata om det här, men jag tyckte det var svårt att sätta betyg, siffra på en bok, och särskilt när det är självbiografiskt, men har ju liksom rätt i sin egen historia, men sen då är frågan hur berättar man den och så. Nej, det var olyckliga timmar när jag satt med det där, tyckte jag.
Ja, alltså man ska måske lige förklara att terningkast är, vad heter det, stjärnor. Alltså de stjärnor man som eller hjärta som man som anmäler tilldelar ett verk, ikke?
Altså, Aftonbladet altså har begynt med lenge etter både Danmark og Norge, og det har skapt en voldsom diskusjon. Her har kritikken haglet, og de fleste aviser og mediehus i Sverige har altså tatt det sterk motmæle. Man har sagt om en debutroman for Tor Plus er den trolig en stendød, Aftonbladets nye giv for 1 av 5 plus, og så videre, og så videre.
Jeg læste din anmeldelse, Åsa. Jeg kan sagtens forstå, at man kan se bogen, som du ser den. Jeg har ikke noget problem med det. Jeg kan træde over og indtage det perspektiv, og jeg kan egentlig se det som fuldt ud validt.
Og her må vi bare skyte ind, da, at det Katrine Dies er på en måde en influencer-kritiker, som blev taget i plagiat, og som har skrevet en bok om blandt andet om sit forhold til Adam Pris. Vi har snakket om det flere gange, men jeg bare siger det allikevel.
Altså, jeg må sige, nu har jeg jo forstått, når jeg har pratet med jer, at Katrine Dies, hun slår tilbage mot sine kritiker. Kritiker, jeg er jo ikke ensam om kritiserne af boken. Hun har jo virkelig været rigtigt, rigtigt kritiseret for den her. Jeg bliver så glad. Alltså jag blir så glad när jag läser och hör att hon gör det, att hon har den kraften och energin och liksom att hon är har den här fighting spiriten i sig.
Ja.
Bravo, säger jag.
Ja, verkligen. Det är gott du säger det. Det är mycket centralt, ikke? Och för mig är boken en del av den protest, ikke? Alltså mod vad kan man säga ett elitärt ensrättat system för god smag och dålig smag, ikke? Korrekta, vad heter det, definitioner av vem som är de goda och vem där är de onda och så vidare. Det har hon ju smitt en handgranat in i, ikke? Den förståelse av upp och ner och gott och skit, ikke? Och det intresserar mig sinnsykt mycket. Jag syns det är så spännande och så modigt, ikke? Och så när jag läser hennes verk utifrån den premiss, så ser jag okej. Det er jo faktisk det samme, som Tove Ditlevsen gjorde dengang. Hun udkom med sine debutbøger, ikke?
Nej. Jamen, prøv at høre. Vi kommer aldrig blive det.
Jamen, men anmelderne, Åsa, anmelderne dengang anmeldte Tove Ditlevsen, som Katrine Dias men er blevet anmeldt i dag.
Det vet jag också. När jag skakar på huvudet ser jag att jag tycker det inte finns några litterära likheter mellan de här två författarna.
Nej, men det är
det jag är ute efter. Det är det jag värjer mig mot.
Yeah.
Men det som är det intressanta är på ett vis också, igen går vi in i denna maktdiskussionen om vem är det som är innanför och vem är det som är utanför. Och så många samtaler handlar om det i ögonblicket. Och i det perspektivet så syns jag också at Katrine Dias er interessant da.
Ja, men jeg bliver også nødt til at fastholde det, som vi kalder litterær kvalitet. Ikke? Den måde, som Tove Ditlevsen skrev på dengang, altså hendes form blev kritiseret, fordi den ikke var modernistisk. Ikke? Den blev betragtet som ugyldig. Ikke? På samme måde som Katrine Dias form i dag bliver kritiseret. Men hendes form er jo netop en form, som ungdommen er vant til at operere i, fordi den minder dem om for eksempel at være på Instagram. Ikke?
Og, her er det jo netop der, det er grunden til at man tager det op igen, fordi at det er igen, så minner det mig lidt om det amerikanske valget. Den gode smak og mediene og alle fordømme. Og hvad er det folk vil ha? Jo, de vil ha dette. Vi er altså så fuldstændig i usynk. Og mange grunder, mange ting at sige om det.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Kan vi gå ut på noget, som er lidt interessant? Da det er noget, vi ikke har endnu. Og som jeg priser mig lykkelig over, er at vi ikke har den amerikanske politiske debattkulturen, som gjør altså vondt i magen. Og nylig så tok Fredrik Solvang i NRK Debatten, som er det store debattprogrammet, TV-programmet i Norge, han inviterte til partilederdebatt. Og så sa han, vær så god, nå kan dere partiledere lage reglene, jeg går.
Hva?
Ja.
Är det sant? Gick han ut ur tv-studion när de andra skulle debattera?
Totalt.
Vem skötte alltihopa då?
Det gjorde de själv.
Nej.
De bestämde sig först för reglerna.
Nej.
Och så körde de reglerna. Och efterpå så blev det intervjuer bland annat Erna Solberg som sa:
det var tendenser til oss alle, at selv om vi var enige om at vi skulle holde oss på ett minutt, så brukte man mer og dro det litt ut.
Du var jo den første til å bryte det der.
Ok. Jeg elsker det her. Altså, mer sånt her.
Jeg synes også, det er helt fantastisk. Altså, min drøm er, at den danske vært på programmet Debatten, Clement Kjærsgaard, vil udvandre. Sikke en gave, det vil være for Debatten.
Jeg tror Fredrik Solvang har opplevd like mye kritikk som det Clemens Kjærsgaard har gjort. Men jeg har lyst til å gå ut på en av de fineste nye danske låtene jeg vet om. Eller nye og nye, den begynner å bli gammel nå da. Bisses seks hjerter for livet.
Ja.
Og der synger han om, han gir betyg til hele livet å komme til seks hjerter. Og det trenger vi nå.
For det er det meste man kan få i dansk betygssetning er vel seks hjerter.
Ja.
Må krydse kirkegården for at komme til børnehjem. De legende børn er ikke bange.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR, der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.